Ja, en sipp först.
Kaffet är hett.
Satan, det kände jag nu.
Ja. Är du redo?
Alltid redo, för fan. Jag är född redo, lillen.
Då kör vi. Det 15:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket annat. Välkomna att titta in i vår värld, ibland skruvad. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och med mig, hela vägen från Vasastan i Göteborg, mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet, killen som kallas Magic, Olof A Win-Win Situation Svensson. Välkommen.
Tack ska du ha. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Nu är vi här igen.
Ja, på Hisingen. På Adisön.
Ja, men det är härligt.
Får ta och flytta hit.
Ja, följ efter mig hit.
Mm.
Det är värt det.
Sommaren kom till Göteborg.
Jaha, det kan man väl lugnt säga. Florida väder.
Ja, gött.
Och vi har ju faktiskt precis grillat.
Ja, det var inte helt fel.
Vi kör igång, va?
Det gör vi.
Ja, vi kan börja med en reaktion som vi fick på Twitter i veckan här. Det var Björn Vigenius som skrev så här: jag tycker nog Sales 7-0 och White Sox 23-10 borde platsat på listan infriade förväntningar, positiva överraskningar. Ja, vad säger du?
Ja, det är bara att instämma till 100%.
Och grejen är, nu ska vi inte komma med några bortförklaringar, men tyvärr klarar det inte ett resonemang om Chicago-lagen Cubs och White Sox. Alltså deras kombinerade superapril. Det resonemanget klarade inte klippningen i Prince-avsnittet, om du kommer ihåg.
Nej, just det,
vi pratade ganska länge om det.
Mm.
Och sen klippte vi också bort i senaste avsnittet... hade vi en diskussion om Chris Sale, att han var så otroligt bra och bland annat hans otroliga slider som strikade ut Mark Trumbo. Men, jättebra att Björn och alla andra håller koll på oss, tycker jag.
Ja, absolut.
Och Chicago, jag kollade upp det, de har ju gått från 16:e plats på ESPNs power ranking innan säsongen.
Mm.
Och nu senast, efter 5 veckor då, så är de uppe på plats 3.
Ja.
Det är givetvis bättre än vad nästan alla trodde.
Jo, det viskades lite grann om White Sox innan säsongen startade. Och du, Niklas, satt ju faktiskt de som divisionssegare, har jag för mig. Men det minns helt fel. Jag kickade ju lite grann och tog Kansas. Men det var nog inte så många som trodde på dem. Framförallt inte efter Adam LaRoche.
Nej, jag tog väl det som någon slags bevis eller att det skulle svetsa samman laget lite grann.
Mm. För det var ju exakt det snacket som gick, att... den här affären skulle definiera säsongen på något sätt. Att antingen så är det som du säger, att man svetsar ihop laget och det går bra. Eller så hade det liksom splittrat organisationen och det hade blivit katastrof.
Just det. Och det här pratar vi en hel del om i avsnitt 4, om ni vill gå tillbaka och lyssna på det. Som heter AL Central.
Mm.
Ja, senaste veckan. Vad har hänt? Har du tagit med dig något sånt där speciellt?
Ja, alltså för dig och mig och för de flesta kanske så hände någonting i lördags kväll på Petco Park i San Diego.
Long looking for his first hit of the year.
He drives one deep left field. That goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened. His first career home run. Då i lördag så slog han sin första homerun vid 43 års ålder.
Mm, det var ju stort.
Ja, det får man säga. Det märkte man på Mets dugout. Spelarna sprang omkring som kalvar på grönbete och stack ut från dugouten till och med och gav honom the silent treatment. Sen han kom ner efter att ha sprungit runt baserna och så fanns det ingen där. Han är ju starting pitcher nu, men det är ju för att Zach Wheeler fortfarande är på oss. Disabled list.
Mm.
Så han kanske kommer nog hamna i bullpen sen. Men för tillfället så är han starting pitcher. Och ja, han är ju lite av en antihjälte i dagens baseball med sitt utseende i varje fall. Alltså, han är ingen hunk som Bryce Harper. Han är ingen svärmorsdröm som Mike Trout. Han är liksom bara Bartolo, en tjock gammal pitcher med ett ansikte som bara en mor kan älska. Men för grejen att alltså, Bartolo, han är en bra pitcher, men han är otroligt dålig på att slå.
Ja, det har ju varit stående skämt de senaste säsongerna.
Ja. Och jag tror jag läste till och med att under hans tid i New York Mets så är han bokstavligt talat sämst i hela ligan på att slå.
Han skrev ett nytt kontrakt i vintras där han förlängde med New York Mets. Och i samband med det så var det nog förra årets sjukaste tweets. Jag vet inte om du kommer ihåg det, på juldagen när Noah Syndergaard twittrade ut en julbild på hela sin släkt. Iklädda t-shirts med Bartolo Colon-motiv.
Mm.
Hela hans ansikte och texten The Big Sexy. Precis som du nämnde, han har ju, verkar ju ha så jäkla kul.
Mm.
Och det, där tänker jag på alltså hela den här Bryce Harpers Make Baseball Fun Again driven och sloganen som han haft på kepsar, och nu tror jag han ska trycka upp t-shirts och grejer med det. Alltså de borde ju titta lite mer på Bartolo Colon.
Ja, faktiskt, det får man säga.
Det var ju, jo, men det var ju Mother's Day i söndags, va?
Ja, det stämmer.
Mm.
Jag satt och tittade på några matcher där och jag vet inte riktigt när man började manifestera det inom baseballen. Kan det vara 5-10 år sedan? 10 år sedan? Då var det lite mer diskret, för då kanske någon hade ett rosa svettband eller rosa slaghandskar eller sånt här rosa ribbon för att uppmärksamma bröstcancer och alla fantastiska mammor i allmänheten. Men när jag satt och tittade i söndag så kändes det som att Hello Kitty eller My Little Pony har fått vinterkräksjuka. Och missförstå mig rätt, Niklas. Alltså, anledningen är ju såklart fantastisk. Alltså, man ska ju uppmärksamma alla otroliga mammor som ligger bakom så många otroliga människor. Men jag tyckte det nådde en gräns när det var rosa loggor på kepsarna, det var rosa loggor på jerseys, det var rosa bats, det var rosa svettband, det var rosa slaghandskar, det var rosa stirrups. Alltså som de strumporna som vissa spelare kör när man drar upp till knäna.
Mm.
Och sen så var det några som hade sleeves på sin undertröja i olika färger som hade fan fått Salvador Dalí att checka in på torken. Alltså, det blev lite för mycket, jag vet inte vad du tyckte.
Ja, jag kan väl tycka att det är okej, men
jag tyckte man det blev, jag har aldrig sett så mycket rosa samtidigt.
Alltså. Nej, men grejen är, de auktionerar väl ut alla de här prylarna sen och allt går väl till någon välgörenhet.
Jo, ändamålet är ju såklart helgarmedlen.
Mm. Historiskt sett har det hänt några intressanta grejer på Mother's Day. 2010 bland annat så kastade dåvarande Oakland Athletics Dallas Braden historiens 19:e perfect game mot Tampa Bay Rays. Och det var lite av en Disney-saga. För på läktaren satt Bradens mormor och såg den matchen då. Och hon hade uppfostrat Braden eftersom hans mamma hade dött i cancer när Braden gick i high school. Så att ja, det där fick ju oerhört stor uppmärksamhet i USA då.
Two out, nobody on, ninth inning. Bartlett's on deck. And Braden turns, he throws. And it's swung on a ground ball to short. Taken there, Pennington's got it. He throws, a perfect game! Dallas Braden has thrown a perfect game! The A's have beaten Tampa Bay 4-0. The kid from Stockton has done it for the A's.
Och vad är ett perfect game, Olof?
Ja, det är ju när en pitcher är så otroligt duktig så att inte en enda spelare kommer ut på bas.
Även i år så fick vi se ett väldigt bra pitching performance. Det var en av få knuckleballers.
Mm.
Steven Wright i Boston Red Sox som mot ärkerivalen New York Yankees kastade ett så kallat complete game. Alltså man går hela matchen, man kastar alla 9 innings.
Mm.
Och New York Yankees klarade bara av att få 3 hits under den matchen. Och den enda poängen som Yankees tog var när Brett Gardner slog en homerun med 2 brända i 9:e inningen. Han förlitar sig då alltså på en pitch som kallas knuckleball.
Mm.
Och tanken med knuckleball, ja, om man översätter det så kallas är det knogboll då. Och man höll tidigare bollen med liksom knogarna. Nu håller man bollen istället med pek- och långfingrets fingertoppar.
Ja.
Och för att kasta den ganska löst och för att få den att så att säga stå still i luften och inte ha, få någon riktig bärkraft, utan bollen ska fladdra som en lätt fjäril, totalt oberäknelig.
Ja, alltså den, i och med att den står still och inte har någon spin så blir det ju väldigt lätt påverkbar av till exempel vindströmmar och sånt, så att det gör att den wobblar.
Ja, just nu är det bara 2 pitchers i hela Major League som kallas av knuckleballers. Det är R.A. Dickey i Toronto Blue Jays och nu alltså senast Steven Wright i Boston Red Sox, som väl var en medelmåttig pitcher som harvade runt i minor leagues. Men stod inte ut, han kastade väl sin fastball i ungefär 90 miles per hour, men ja, han kom ingen vart. Så för några år sedan så blev han övertalad då om att börja testa, kasta en knuckleball då.
Mm. Man kan ju fråga sig varför det inte har kommit fram så många knuckleball pitchers.
Mm.
Och är inte det för att den är så otroligt, det är en sån otroligt jobbig pitch att jobba med, både för pitchen som inte riktigt vet var den hamnar, och för catchen som inte heller vet var den hamnar. Så det kan ju leda till ganska många wild pitches och passed balls.
Mm, det var ganska roligt att du nämner just passed balls. För knuckleball pitchers är ju catchens kanske värsta fiende. För jag vet att när Ryan LaVarnway i Boston Red Sox gjorde sin debut, så fick han göra den med Steven Wright på kullen.
Okej. Okay.
Och han satte tyvärr ett trist rekord. Han hade 4 passed balls, alltså när catchen tappar bollen bakom sig.
Mm.
Det gjorde han 4 gånger i en inning.
Ja, den är jobbig alltså.
Ja, det är tungt att göra det i sin debut då.
Ska du säga också bara vad en wild pitch är då?
Ja, en wild pitch är ju också när bollen går förbi catchen, men då är det ett dåligt kast av pitchen. På tal om knuckleball förresten, så finns det en väldigt bra dokumentärfilm som har följt då R.A. Dickey och Tim Wakefield, en gammal, väldigt känd knuckleball pitcher. De följer dem under säsongen 2011.
Otroligt bra.
Ja, otroligt bra. Och jag älskar R.A. Dickey. Jag skulle nog kunna tatuera in han. Alltså det är inte ofta jag skulle kunna tänka mig att tatuera in någonting på min kropp, men kanske en knuckleball av R.A. Dickey.
Ja, det hade varit något. Ja. Var då?
Ja, överallt. Var som helst. Och från det ska vi kliva in i 3 strikes, you're out.
Jag tycker vi kör.
Då tänkte jag så att vi ska ta en titt på lag som har bytt namn.
Mm-hmm.
Om du är sugen på det.
Jajamän.
Och då har jag 3 lag här. Och då ska du få välja deras tidigare namn eller deras nuvarande namn.
Mm.
Och det är så, du ska bedöma det utefter anledningen till att de har gjort det här namnbytet.
Okay. Mm.
Så att om du tycker att det är en rimlig anledning, då röstar du för det nuvarande namnet.
Ja.
Och då börjar vi med Tampa Bay, som tidigare hette Tampa Bay Devil Rays, men som bytte namn till Tampa Bay Rays. Alltså djävulsrockorna till solstrålarna. Och vet du varför de gjorde det här bytet?
Nej, kan någonting med religion göra?
Ja, det var faktiskt så att deras, de var rädda att deras latinamerikanska fans inte riktigt kunde stötta de här referenserna till djävulen.
Ah, okay.
Därför tog de avstånd från laget lite grann.
Mm-hmm.
Och inte köpte så mycket merchandise eftersom det stod devil och sånt.
Ah, ja.
Så att det var en av anledningarna, och kanske den största anledningen till att de tog bort devil och blev solstrålarna från Tampa Bay.
Okej. Okay.
Så då, är det en rimlig anledning till att byta namn?
Nej.
Det tycker du inte?
Nej.
Nej. Så att du röstar för att de fortfarande ska heta Tampa Bay Devil Rays?
Yes.
Mm. Bra. Det andra laget är Houston. Mm. De heter idag Houston Astros, men de hette tidigare, innan 1965, hette de Houston Colt 45s.
Just det.
Mm. Och anledningen till det, bytet till Astros var att ägaren ville modernisera och mer gå i linje med stadens varumärke som the Space Age Capital of the World.
Mm. This is Houston, say again please.
Houston, we've had a problem. We've had a main beep on the phone.
De ville spinna på stadens varumärke och modernisera sig, så därför bytte de från Colt 45s till Astros. Var det en rimlig anledning?
Ja, det tycker jag. Även fast Colt 45 är ett ganska coolt namn, så är Astros också rätt coolt. Så att, jag tycker det är en rimlig anledning, ja.
Rimlig anledning. Då kommer vi fram till laget som idag heter New York Yankees.
Mm, då känner jag igen
dem. Ja. Ja, det är världens mest kända varumärke inom sport.
Mm, det kan jag tänka mig. Mm.
Men de har inte alltid hetat det, utan innan de hette New York Yankees så hette de New York Highlanders.
Ja.
Och det var faktiskt så att det var New York Press-journalisten Tim McCullen som började använda smeknamnet Yankees.
Mm.
Och anledningen till det var att Yankees var mycket lättare än Highlanders att få in i rubriker. Så att då undrar jag, är det en rimlig anledning att byta från Highlanders till Yankees?
Ja,
tycker jag. Ja, vad bra.
Ja.
Då kan de fortsätta heta Yankees.
Ja, det var skönt. Jag tror de tar en lättare suck där borta i staterna när de fick mitt godkännande.
That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Ja, ytterligare en three strikes, you're out till ända då. Mm. Och där figurerade ju Tampa Bay Devil Rays, som jag skulle vilja att de heter. Vilket ju är ett Florida-baserat lag.
Mm.
Det finns ju två lag i Florida faktiskt. Det är ju Miami Marlins också och Tampa Bay Rays då.
Mm.
Och Miami Marlins är ju en ganska ung franchise. Den är ju från 1993, så den är bara 23 år gammal. Men de har redan hunnit bli världsmästare eller vinna World Series två gånger. Och det här trots att de aldrig har vunnit National League East där de spelar, utan de har tagit sig till slutspel via ett wildcard. Och då kan man jämföra med lite andra franchises som Houston, Texas, Milwaukee och San Diego som har spelat dryga 50 år utan att vinna en titel. Och jag kommer framförallt ihåg World Series 97 då. De vann ju 97 och 2003.
Mm.
97 var ju när managern Jim Leland sensationellt ledde Miami till titeln, skulle jag vilja säga, i en av de mest spännande World Series som jag har sett i varje fall, när de slog Cleveland i sju matcher. Och de spelarna som de kända spelarna som ingick i det här vinnande laget, det var ju bland annat Madonnas lilla loverboy Bobby Bonilla och Craig Counsell, den nuvarande managern i Colorado. Och han, trots att han inte var ordinarie, satte en ganska stor avtryck på finalserien. Och det var faktiskt han som sprang in den vinnande poängen i Game 7 i den elfte inningen.
So now it's Council who carries the run that could win the World Series as he leads away from third. The 0-1 pitch. A liner off Nagy's glove into center field. The Florida Marlins have won the World Series. The men in teal.
Jag har inte sådär jättestora minnen av det här, mer än att Miami Marlins faktiskt också är ett av de här lagen som har bytt namn, men inte smeknamn, utan de hette ju faktiskt Florida Marlins tidigare.
Ja, just det. Och det var ju för att Miami-Dade County, som då byggde deras nya arena, krävde det för att de skulle få använda den. Så att de bytte från Florida Marlins till Miami Marlins.
Jag tyckte det var jättekonstigt när de gjorde det, men nu känns det ju givetvis bara konstigt att de en gång har hetat Florida Marlins. Så det brukar vara.
Ja, de två största stjärnorna i Miami är ju då självklart rightfielden Giancarlo Stanton, som i november 2014 skrev det mest lukrativa kontraktet so far i MLB. Det var sträckt över 13 år, värt $325 miljoner, alltså cirka 2,6 miljarder svenska kronor.
Show me the money.
Spot for a Glock. I took a long overfrost, but still got a knock.
Money!
Och sen så är det då pitchen, deras ace, José Fernández, som ja, nyligen återkommit efter en Tommy John-operation. Sen så fick ju en gammal bekant, Barry Bonds, göra sitt återtåg till MLB när han fick ta över rollen som pitching coach i Marlins. Och bland annat så under spring training så tyckte han att det var en kul grej att sätta igång ett home run derby internt.
Ja, okay.
Och det slutade med att han vann det.
Ja.
Kanske inte var jättebra för moralen i laget. Då, när, ja, jag vet inte, han måste vara 50 år nästan sånt där, när han går och vinner den där tävlingen då.
Vi var ju på väg dit, men vi styrde ju flygplanet till Kalifornien istället. Vi snackade om att åka på spring training, men...
Precis, vilket vi... Alltså det står ju ganska högt upp på vår bucket list. Två av mina favoritserier utspelar sig ju i Miami. Det är ju Dexter och Miami Vice. Och framförallt i Miami Vice så är det ju jäkligt coola miljöskildringar av staden.
Mm.
Så att, men jag skulle väldigt gärna vilja åka dit faktiskt.
Mm. Man kan ju tillägga där Giancarlo Stanton, han dängde ju vägen helt sjukt lång home run här för några dagar sedan. Det var ju förra veckan där, 490 fot.
Oh, jäklar.
Och det är ju den näst längsta home runen som har slagit så länge som Giancarlo Stanton har spelat i Major League. Så 490 fot. Och det är faktiskt bara en enda home run som har, under det tidsspannet som har gått längre.
Mm-hmm.
Och det var 494 fot. Och vet du vem som slog den?
Nej.
Giancarlo Stanton.
Ah, såklart.
Ja. Undrar om han kommer ta en ring?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Han är ju som sagt fast i Miami i 11 år till.
Mm.
2027 kommer alltså det kontraktet att gå ut. Och det är väl inte jättemycket just nu som tyder på att Miami ska få ihop ett sånt slagkraftigt lag att man kan gå hela vägen. Ja, det andra laget, Tampa Bay Rays. Vad har du på det, Niklas?
Ja, vi pratade ganska mycket om det i avsnitt 3 och även i avsnitt 8, om du kommer ihåg det, när vi var nere på Kuba.
Ja, vände.
Ja, för Rays var ju där nere och spelade en uppvisningsmatch mot det kubanska landslaget.
Mm.
Bland annat inför president Obama. Ja, vad kan man säga? World Series 2008 mot Philadelphia Phillies.
Mm.
Och den här säsongen var ju... Den kallas 9 equals 8 season.
Mm.
Alltså den frasen betyder att om 9 spelare under 9 innings ger allt så kommer vi bli ett av de 8 lagen som går till slutspel 2008. Det var Joe Maddon som var coach i Tampa Bay Rays då, som myntade den här frasen och som de... Det mantrat 9 equals 8 så körde de den hela säsongen. Och ja, det blev väl något som fick gruppen att gå samman. Och ja, som sagt, de tog sig hela vägen till World Series. Ja, Joe Maddon kan man ju prata mycket om. Det var ju förra veckans lyssnafråga när vi talade om The Shift.
Just det.
Han är ju en väldigt flitig utövare av det här. Och ja... Han gör ju många olika beslut som kanske sticker ut lite som coach.
Ja, nästan lite, har en liten filosofiskt angreppssätt mot baseball och hur man coachar.
Mm. Senast var han ju faktiskt lite i hetluften. Han är ju då coach för Chicago Cubs nu som går väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och de mötte Washington Nationals i helgen. Och då inträffade ju någonting som har fått diskussionen att gå igång.
Mm.
Det var ju så att den stora stjärnan i Washington Nationals, Bryce Harper, inte fick möjlighet att slå på bollen något vidare värst.
Nej.
Utan under hans 7 at-bat, alltså när han gick upp för att slå 7 gånger, så blev inget ett officiellt at-bat. Alltså han fick en walk 6 av de gångerna och fick en hit by pitch, alltså pitchen kastade bollen på Bryce Harper en gång. Och av de här walksen så, ja, det finns ju olika typer av walks som du kanske kan gå in på. Det finns ju även något som kallas intentional walk.
Om vi kan börja med walk då, det är alltså när pitchen kastar 4 ogiltiga kast. Antingen att de är för höga, alltså ovanför bältet eller under knäna, eller att den går utanför hemplattan i sida då. Och då får ju slagmannen då gå till första bas. Sen finns det då en intentional walk när pitchen medvetet kastar 4 ogiltiga kast.
Ja, och då gör man ju som så att då ställer sig ju catchen upp.
Han tar ett steg ut från... Ja, vad blir det?
Ja, från bakom hemplattan. Ja. Så att det verkligen ska vara utom räckhåll för slagmannen.
Mm.
Och så upprepar man det fyra gånger.
Och det här gör man ju då av egentligen två anledningar. Den ena, som nog var det här fallet, i Bryce Harpers fall, så var det för att man helt enkelt var ganska rädd för vad han kunde göra. Alltså de ville inte att han skulle få en hit eller en homerun eller kunna slå in någon spelare som stod ut på bas. Eller så gör man det för att få ett force play, så att säga. Om man har en löpare på andra bas, men första bas är tom,
mm.
så har ju han alltid alternativet att stå kvar om slagmannen får på en träff. Om man då gör en intentional walk och får ut en löpare på första bas också, så måste han springa när nästa slagman får på en träff. Man får aldrig stå mer än en spelare på basen.
Men om vi går tillbaka till just Bryce Harper-fallet, tycker du att baseballen ska vara så här?
Jo, men jag tycker att det är en ganska intressant del av baseballen. Och sen, alltså, precis som du var inne på, så var det, jag tror det var tre intentional walks och tre vanliga walks. Men jag tror han bara svingade sitt slag två gånger.
Ja, alltså det var väldigt medvetet av pitchen att inte kasta strikes. Cubs har fått en del skit för det här, för alltså, varför gå och kolla på baseball när inte slagmannen får en chans att svinga slagträt? Men jag tycker att det här är en härlig krydda.
Mm.
Visst, det vore ju tråkigt om inte Bryce Harper skulle få slå en enda gång till i år, men så kommer ju inte inträffa. Nu tycker jag det är Dusty Bakers uppgift att se till så att de ändrar om lite i slagordningen,
ja.
För den stora anledningen till det här är ju inte bara Bryce Harper, utan det att han är så bra, utan att Chicago Cubs ansåg att Ryan Zimmerman, som slog efter honom, är så pass mycket sämre så att de mycket, mycket hellre vill kasta till honom och ge honom chansen. Och det var ju den stora anledningen till att Chicago Cubs vann den matchen till slut. Det var ju att Ryan Zimmerman inte tog vara på de här, vad blir det, 7 möjligheterna med folk på bas. Jag tror att de lämnade alltså 22 gubbar på bas under den matchen. Alltså möjligheter till att slå in folk. Det kallas left on base, och 22 är väldigt, väldigt högt.
Mm.
Så att där behöver de ju hitta på något, och möjligtvis så kan de ju flytta upp Daniel Murphy, som är ganska högt, och låta honom slå efter Bryce Harper. För jag tror att Bryce Harper är jävligt förbannad.
Ja, han måste vara skogstok alltså.
Ja, och han blev ju ejected matchen efter. Jag vet inte om det var någon liksom så här delayed
range.
Ja. Washington, de förlorade ju alla 4 av de här matcherna.
Mm.
Så att,
någonting får man göra. Och vi har ju liksom tidigare exempel i historien på stora slagmän som råkade ut för samma behandling. Vi hade ju Barry Bonds i San Francisco. Han blev ju han blev också ständigt walkad. Jag tror han hade ett on-base percentage den säsongen han slutade på över 500, tror jag. Eller om det var nära 500. Vilket är helt sanslöst. Och här gjorde ju publiken på San Franciscos publik tog till drastiska åtgärder, för de istället för att sätta upp bakåtvända och framåtvända kon när det blev en strikeout, så satt man upp gummikycklingar varje gång det blev en intentional walk.
Ja, men det är den kritiken man får, att det är liksom fegt.
Det är lite fegt, ja, precis. Men samtidigt, det är ingen som märker det när säsongen är slut och man räknar wins och losses.
Nej, men om vi går tillbaka lite till Tampa Bay Rays, så jag vet inte om du har sett den filmen The Rookie.
Nej.
Här är en gammal härlig Disney-film. En liten sån här drama som Disney ibland kan göra. Det här med Dennis Quaid som pitchen Jim Morris.
Mm.
Som harvar runt då och ganska gammal ålder får möjlighet till att då spela med Tampa Bay. Och det här är en helt sann historia. Kolla in den filmen om ni vill få lite så här Disney och baseball och Dennis Quaid. The Rookie alltså.
Yes.
Ska vi avrunda det här Florida-segmentet med att i alla fall nämna det som kallas The Citrus Series.
Mm.
Vad är det, Olof?
Ja, det är ju när Tampa Bay och Miami möts i en interleague series. Eftersom Tampa Bay spelar i American League och Miami spelar i National League, så är ju, ja, bortsett från interleague-mötena, så är det enda sättet för dem att mötas i en World Series.
Mm.
Och det är ju inte så jättetroligt. Och det här har de gjort i
bara 18 år, tror jag.
Mm. Och det är väl så jämnt det kan bli nästan.
Ja, Tampa Bay har väl 9 segrar och Miami har 8 segrar. Och sen ett år så vann de lika många matcher var.
Mm, de splittade serien.
Mm. Så att, ja, det där är väl något att hålla koll på om man är väldigt sympatisör för något av de här lagen.
Mm.
Du tror ju inte att det blir någon postseason för något av de här lagen.
Nej.
Och så det är väl kanske det man får hoppas på, att de helt enkelt vinner.
Mm.
The Citrus Series i alla fall, istället för The World Series. Ja, men då var det dags för en lyssnarfråga.
Yes.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, och då har vi fått in en väldigt bra fråga här från Emma.
Hej, jag heter Emma Johansson och jag kan ingenting när det kommer till baseball. Så jag har en fråga som handlar om att bränna en spelare. Ibland kan man se att en spelare fastnar mellan baserna. Och det kan se väldigt lustigt ut när han springer fram och tillbaka. Hur kan det bli så? Blir inte en spelare bränd när han är på väg mot bas och bollen hinner dit innan? Alternativt att basmannen rör spelaren med bollen i handsken.
Boom. Ja, till att börja med så måste vi säga stort tack till Emma för den eminenta frågan.
Ja, och vad roligt det var att äntligen få höra en kvinnoröst i den här podden. Det var väl debut?
Ja, det var det. Mm. Det har ju varit ganska mansdominerat hittills.
Mm.
Även på de som skickar in frågorna.
Yes.
Så att då ska vi se om vi kan försöka besvara den här då.
Mm.
Och grundregeln är ju att en löpare som står på bas aldrig kan brännas. Men så fort han kliver av basen så kan han brännas om den defensiva spelaren har bollen i handsken och vidrör löparen då.
Mm.
Och då är det här man kan se ibland, att en spelare fastnar i en rundown.
Vad är en rundown då? Det är det frågan gäller.
Ja. Och det är ju när en spelare har fastnat mellan två baser och försöker undvika att de defensiva spelarna ska vidröra honom.
Med bollen?
Med bollen, ja.
Så det är därför han springer fram och tillbaka?
Ja, så att om vi ser att en spelare har fastnat mellan andra och tredje basen.
Mm.
Så kanske han springer mot tredje basen tills bollen hamnar där. Då har han alltid valet att vända tillbaka. Och vad är ju då tredje basmannen som har bollen? Jo, han kastar ju antagligen till shortstop eller andra basman.
Som kastar för att löparen inte ska hinna tillbaka till andra bas.
Exakt.
För vad löparen vill göra, det är att hinna till någon av baserna där han så att säga är fri.
Ja, precis.
Det är det han försöker inta, men de försöker kasta bollen och stoppa honom.
Mm. Och det här brukar ju oftast sluta med att löparen blir bränd.
Jo, men jag kan ju hålla med Emma om att det ser ganska lustigt ut liksom.
Ja.
Så att, ja, tror du att hon är nöjd?
Ja, jag hoppas det. Mm. Som sagt, det är ju lätt att man snör in på det här så pass att man inte kan förklara sig. Men jag tror att vi fick fram det vi ville säga.
Mm. Nu börjar jag bli hungrig.
Jajamän.
Mm. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Och vad bjuder du på idag?
Jo, idag blir det en short rib melt. Det här är en rätt som man hittar på Miss Cheesies i Miami. Man tar alltså då revbensspjäll som man kryddar och bryner på i stekpannan.
Vad kryddar man dem med?
Ja, det är salt och peppar i grunden. Sen så kan man ju slänga på lite annat om man vill ha lite spicy. Men sen efter det så slänger du på lite skivad lök i botten av en panna. Och så lägger du på köttet där, slänger på några deciliter vin, pepparkorn, lagerblad och så eventuellt andra kryddor, favoritkryddor som man har. Och så fyller man på med vatten så att det täcker köttet. Och så slänger man in det i en 190-gradig ugn i 3 timmar. Och så får man kolla lite grann under tiden så att det finns vätska som ska kunna koka in då. Och när köttet är klart då så ska vätskan vara helt reducerad och så ska köttet bara falla isär. Och då är det bara att köra. Då tar man några skivor surdegsbröd som man grillar på. Och så varvar man det här köttet och smält cheddarost tillsammans med picklad rödlök och rucola.
Mm-hmm.
Och om man vill göra det till en riktig partymacka så kan man göra en riktigt grym sås på pepparrot, crème fraîche och citron.
Frågan är om vi kan ducka min mikrofon nu så att vi kan få bort min kurrande mage.
Ja, det blir en utmaning.
Ja.
Till det här så dricker man ju naturligtvis en flaska iskall Budweiser.
Mm. King of beers.
King of beers.
Då är ju den här veckans avsnitt nästan slut igen.
Ja.
Jag har haft kul som fan.
Ja, jag också. Alltid kul.
Hör av er till oss på mailadress hello@sundayfunday.se, eller så hör ni av er på sociala medier. Både på Instagram och Twitter heter vi Veckans MLB. Sen finns vi också på Facebook-sidan Sunday Funday. Så var med, ställ gärna frågor, för då har ni chansen att vinna några fina saker från Baseballism. Och ja, mer info om det finns på vår Facebook-sida. Så ställ frågor, precis som Emma gjorde i det här programmet och som John gjorde i förra programmet. Hashtaggen överallt är...
Nej, det är ju Veckans MLB såklart.
Och vi avslutar det här med en hyllning till Bartolo Colon, hans walk-up song från förra årets World Series. Don Omar och låten Conteo får ta oss in i helgen. Bartolo Colon, King of Kings, take it away.
Ja, vi hörs. King of Kings. It is one mi combo forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la casa forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi combo? Me está sola. Så fort en spelare, en löpare, står på basen så kan man aldrig bli bränd.
Vänta, vi måste bara döda den jävla myggan. Hör du ljudet eller?
Det är som en jävla jumbojet. Oj, satan.
Jaha, hoppas det är myggfritt här inne nu. Jävla idiotmyggor förstör ljudet. Ja. Ha. Ja, men nu får vi börja.
Ja, det lär vi får göra.
Jätteroligt det var att höra en hundröst. Kvinnoröst var det. Ja.
Ja. Nej, det där får vi ta av.
Ja. Nej, tror du? Fan, du garvar så hela bilen skakar.
Va? Ja, gör det.
Va? Då kör vi. Ah, herregud vad bilen gungar. Känner du det? Eller?
Ja, men det är inte några kilo som man bär på.
In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night.